vilken nåd att Gördis och jag får vara här ikväll. Att vi får vara här de här dagarna och dela gemenskapen med er. Det är knappt man trodde det när pandemin kom och allt detta som satte såna. Jag gjorde det väl svårt för oss att kunna ha möten och vara ute och tjäna och allt det där. Men nu så är ju det över det mesta och så försöker vi att arbeta på nytt igen. Så mycket tack för att vi har fått komma hit den här gången och dela Guds ord. Ikväll vill jag stanna inför ett ord ifrån Jeremia. Jeremia, kapitel 29 och vers 11. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte olyckans, till att ge er en framtid och ett hopp. Jag vet väl vilka tankar jag har. Det är det som Herren ger oss, den här underbara hälsningen här. Och när det gäller Guds tankar så kan vi aldrig utforska det, hur Herren tänker. Men vi ser resultatet av hans tankar i mångt och i mycket. Och när det gäller Herren så har han ju en fantastisk tanke om oss människor. Varenda människa, var och en av oss, så tänker Herren på oss och planerar för oss. Och har gjort så och kommer att göra. Och där, att Herren är på det sättet och gör på det sättet, det är därför att han älskar oss. Han älskar sin skapelse. Han älskar människan som han har skapat och format. Och det står om Herren alltså innan världens grund var lagd. Innan någon skapelse hade ägt rum. Så utsåg Herren oss. Att stå fläckfria inför sig i härlighet. Och då visste ändå Herren att det skulle gå så med människosläktet som det gick. Att människan skulle falla i synd. Men Herren älskar människan så att han ville upprätta oss människor. Och har för plan att ställa ogudaktiga syndare. Att ställa dem alltså fläckfria och rena inför sig i härlighet. Och det beror på Guds kärlek. Han älskar oss på detta underbara sätt och visar oss den här kärleken. Herren överraskades aldrig av djävulen i Edens lustgård. Att djävulen skulle komma före Gud och fälla människan, det visste Herren. Det hade han klart för sig. Och ändå så har han dessa höga tankar om oss. Att han ville nå sitt resultat med människan. Att han ville föra människan ifrån synden. Ta människan ur djävulens grepp. Och ställa henne inför sig i härlighet. Det är en fantastisk tanke när vi tänker på det här. Herren tänkte noga genom allsammans innan han utförde sitt skapade verk, så hade han hela frälsningsplanen klar. Han har tänkt på oss i evigheters evigheter är vi föremål för hans tankar. Innan vi formades och skapade han oss, innan han skapade oss, så hade han tankar på hur han skulle använda, möta och välsigna oss. Han är fantastisk när det gäller detta. Och när jag tänker på det här, och så blir jag mer och mer gripen över det oerhörda verk som Herren har utfört för oss människor. Guds tankar, de är stora tankar. Så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina tankar högre än era tankar. Och då är Guds tankar kärlek. Och Guds väsen, det är ju kärlek. Det är inte bara det att han är kärlekens källa, utan han är kärlekens ursprung. Och vi hör sjungas i en sång att om Guds kärlek är som oceaner, Det finns alltså ingen möjlighet att kunna mäta hur mycket Guds kärlek är. Det är som oceaner helt enkelt. Vi kan aldrig kunna komma fram till detta hur stor Guds kärlek är. Utan det är hans väsen är kärlek. Det finns inget annat i honom än kärlek. Och så är vi föremål för denna gudomliga kärlek. Både du och jag. Det är fantastiskt. Guds tankar då när det gäller denna kärlek, det är ju försoning. Och han har stora tankar om att försona oss och att frälsa oss och att frigöra oss. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det var och en som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Allas vår missgärning. Han var sargad för våra överträdelses skull. Näpsten var lagd på honom, eller straffet var lagd på honom, för att vi skulle få frid. Det är Guds kärlek som uppenbaras på detta mäktiga sätt för oss var och en. För inte sände Gud sin son i världen för att döma världen. Utan att frälsa världen. Det var det som var Guds tanke med att Jesus skulle komma. Det säger inte det här då, detta mäktiga, hur Herren älskar oss var och en. När han har gjort allt för att vinna tillbaka oss till sig. Herren välsigne dig och bevara dig, läser vi i fjärde Moseboken. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. Ja, vilka tankar, jag vet väl vilka tankar jag har, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. När vi tänker på oss själva har vi ofta nedvärderande tankar om oss. Vi har svårt med det där många gånger. De tankarna beror på våra misstag och felsteg som vi gör. Och vi känner oss så totalt misslyckade inför oss själva men också inför Gud. När vi tänker på detta, hur vi handlar många gånger. Vi känner oss i underläge. Vi förlorar vår frimodighet när vi gör de saker som vi inte borde göra. Och vi är besvikna på oss själva och vi fördömer oss själva. Var och en gör vi så när vi känner det här och upplever det. Vi ber om nåd och vi ber om förlåtelse och vi får uppleva det enligt Guds ord. Men vågar vi tro på att vi blir förlåtna? Vågar vi tro på detta, att det är en verklighet, att jag har fått mina synder förlåtna? Ja, men jag gör ju misstag och det blir misstag på misstag. Och jag vill ju leva rent, jag vill ju leva heligt för Herren. Och jag förstår inte att jag gör som jag gör. Och så kanske man inte vågar det där att tro på det riktigt. Att vi är förlåtna. Men vi ska göra det, vi ska tro på det, därför att det är Guds kärlek som möter oss i förlåtelsen. Och då är vi förlåtna, för det är Jesus som har tagit straffet på sig. Det är han som har tagit våra missgärningar på sig. Och därför så ska vi tro detta om Herren. Vi ska inte misstro Gud när han har gjort ett sådant frälsningsverk för oss. Utan vi ska ta det till våra hjärtan och prisa honom för det. Herren tänker på att vi är stoft. Och det är bara så. Egentligen är det inte mycket med oss någon av oss. Om vi tänker på att vi bara är stoft. Vi är ju ingenting egentligen. När vi tänker på detta. Men och Herren tänker aldrig liksom nedvärderande om oss. Därför att vi är så svaga. Utan han tänker med respekt om oss var och en. När Jesus kommer in i fariseens hus. Och Jesus ska äta lunch i det huset. Och kvinnan kommer dit som är full av synd och skam. Och det är som att hon skär hela föreställningen för farisén där. Han tyckte inte om att hon kom. Det var olämpligt att hon kom. Men vad gör Jesus? Han visar den allra största respekt för människan som kände sig som en syndare. Han sa inte, vill du gå ut här? Jag kan träffa dig efter det vi har ätit lunch här ute på gatan. Det sa inte Jesus. Han tog hand om synderskan som kom och visade den allra största respekt för henne. Och så frälste han henne på detta underbara sätt. Även om farisén nedvärderade den här kvinnan, så gjorde inte Jesus det. Det tackar vi honom för. Jag vet väl vilka tankar jag har för er. Nämligen fridens och inte olyckans, till att ge er en framtid och ett hopp. Hopp, det innebär förväntan. Att se framåt, att sträva efter ett mål. Vi har ett hopp helt enkelt. Det gudomliga hoppet gäller alla människor och det gäller i alla situationer. Om jag bara får röra vid hans mantel, sa kvinnan som kom och sökte sig fram i folkhopen. Om jag bara får röra vid Jesus, det var hennes enda hopp. Om jag bara får komma nära honom, det hoppade hon på. Och det gav henne frimodighet. Och det gav henne kraft. Och hon tränger sig fram och hon får röra vid Jesus. Och han upplever att kraft går ut ifrån honom och han helar den här människan som kommer, som hade en längtan att få röra vid Jesus. Hon hade ett hopp. Paulus, han skriver, när de var på resa på Medelhavet i det fartyget då 276 personer var närvarande, han skriver om det i Apostlagärningarna 28 kapitel. Så var det så en våldsam storm som kom och de såg varken sol eller stjärnor på flera dygn. Och de kämpade för överlevnaden. Och Paulus skriver att jag hyste tvivel på att vi skulle kunna klara livet och få livet i behåll. De hade en sån kamp mot vädrets makter och trodde att de skulle duka under. De kände att det var hopplöst för dem i den situationen. De hade inget hopp. Men så träder Paulus fram vid ett tillfälle och så säger han att jag har haft besök ifrån himmelen. Och himmelens Gud har gett oss ett underbart hopp. Herren har sagt att vi allesammans ska räddas. Ingen enda av oss kommer att gå förlorad. Så därför så ska vi ta mat här och vi ska äta och vi ska känna oss starka. För hoppets Gud hade trätt fram och gav dem detta underbara hopp. Herren har stora tankar om oss och han har också om vår framtid. I vår vardagsmiljö, det vill han uppenbara sig. För Herren, han sitter inte på läktaren och beskådar oss människor här. Utan han är aktiv för att hjälpa och bistå på så många olika sätt. Jesus hade stora tankar om kvinnan som kommer till sykarsbrunnen. Att hon fick vara ett vittne för Jesus. Vad hade hon för kvalifikationer för att kunna hoppas på något annat i sitt liv? Vad var det som kvalificerade henne för att hon skulle få framträda som ett vittne? Ja, fem män har du haft, säger Jesus, och den du har, den är inte din. Det var inga vidare kvalifikationer som hon hade kunnat ställa upp vid det tillfället. Men Jesus möter henne på ett sådant sätt, så när hon upplever hans kärlek till henne och hur han då aktsamt tar hand om hennes bräckliga, sårade, sargade själ, då låter hon sin kruka stå och går in i stan. Hennes behov var inte de stora behoven nu, utan nu var det att berätta. Kom och se på en man som har sagt mig allting. Och då visste de vad han hade sagt till henne. Kom och se. Och så fick hon bli ett redskap i Herrens hand. Herren har alltså planer för var och en av oss människor. Och de planerna vill han sätta i verket. Han är kärlekens Gud. Vet du att Herren har stora tankar om dig? Om din framtid. Och som han vill att du ska ge dig ett nytt hopp, att hoppas på framtiden. Ja, inte nu tänker du. Det skulle ha varit för länge sedan. Inte just nu. Nu jag känner att tiden har runnit iväg och det verkar som att det inte blir något speciellt med mitt liv. Du känner så där och har låga tankar om dig. Det känns omöjligt då att Herren skulle kunna ha något intresse utav dig. Det skulle ha varit för länge sedan, så tänker du. Sonen där borta i främlingslandet som Jesus undervisar om i Lukas 15. Han hade inte mycket att komma med egentligen. Hela hans liv hade blivit fördärvat och han upplevde att det skulle ta slut om det inte blev en förändring i hans liv. Men han som kände sig så där värdelös, för att uttrycka han, jag är inte mer värd. Jag är värdelös i min situation. Och han upplevde att det var så mycket som hade gått snett och fel för honom. Och så kände han det. Och så kan vi känna oss värdelösa inför det vi ställs inför. Men trots detta så har Herren höga planer om oss var och en. Jesus gör dig till det du inte är. Helt enkelt. Jesus kan göra dig till det du inte är just nu. Så kan han förvandla och så kan han förändra. Bezalel, han var tegelarbetare ibland Israels barn i Egypten. Han stod under faraos tryck och han var med och han gjorde de där tegelstenarna. Han var väl en expert på det där att göra tegelstenar. Och det gjorde han ju under hela sitt liv när de var där i Egyptens land. De hade inget annat arbete, det var det de skulle göra. Och de arbetade på ackord, för det skulle vara så mycket som möjligt varenda dag som skulle framställas. Men så kommer Herren och säger till Mose att honom har jag utvalt. Vad då? En tegelarbetare. Vad då utvalt? Jo, jag ska göra honom så skicklig så att han ska utföra alla konstarbeten som har med tabernaklet att göra. Tegelarbetaren skulle börja snida i trä. Tegelarbetaren skulle börja snida stenar. Tegelarbetaren skulle göra ett draperi som var så mäktigt och med keruber på och allt detta. Det skulle tegelarbetaren göra, för Herren säger, för jag har låtit honom få uppleva min ande som kommer in i honom. Och då gör jag honom vis och ger honom kunskap så att han kan få utföra mitt verk. Det var inte någon annan högskola i Egypten som han kunde gå igenom för att kunna få examen på det här området. Herren gör honom till en bildkonstnär som bara Herren kan göra utan någon annan skola. Och det var därför att han fick den heliga ande över sitt liv. Och då säger Herren, han ska tänka ut. Vadå? Hur han ska göra det här? Han har ju aldrig gjort det, han har bara stått och hållit på med leran och teglet och allt detta. Jag ska lära honom hur han ska göra. Det skulle den heliga ande göra. Du, när Herren får tag i en människa, då kan vad som helst hända och då kan vad som helst ske. Och då gör Herren detta som inte vi är, det gör han då. Och så gjorde han det med den här mannen, så fantastiskt egentligen. Och det är ju detta som är det stora, när Herren får grepp om oss var och en, då kan han göra det som vi inte förmår att göra. I världen utbildar ju vi unga i unga år för att man ska ha en framtid och ha ett arbete och utkomst och allt det här. Och det är ju viktigt att man får lära sig det i unga år. Men det verkar som att Herren också ibland gör så att han tar ungdomar också i sin tjänst. Kallar dem och så. Men så ibland så kan han komma tillbaka när man tycker att hela livet har runnit förbi. Men tänk att Herren kommer då och har planer för oss var och en. Så ingen behöver känna sig utanför när Herren då utför sitt verk. Icke det att vi är duktiga i oss själva till att tänka ut något som om det kommer från oss själva. Men vår duglighet är från Gud. Så om vi får vara med och göra någonting som är bra, Ja, det har inte, höra på sig, med oss att göra egentligen. Utan det är ju därför att han har utvalt oss och gjort oss skickliga för den där uppgiften eller för det där uppdraget. Om nu Herren gör oss skickade att tjäna Herren på ett speciellt sätt, då behöver vi vara väldigt ödmjuka inför Gud och människor. För då är det inget märkvärdigt med någon av oss. Absolut inte. För det är bara att han har utvalt oss i den där uppgiften, i det där speciella uppdraget. Och då är det han som ska ha äran för allting. Det är inte bra, tycker jag, när man använder talarstolen för att berätta om hur duktig man är. Det är inte bra. Även om man får vara med om att göra stora, underbara upplevelser, så tror jag att man ska vara väldigt ödmjuk inför Gud. Det är ju han som har gjort oss skickliga. Det är han som har gjort oss duktiga, om vi då får vara med. För han har skolat oss genom den underbara helige ande. Vi bör alltså erkänna detta, att det beror på Herren. Jesus, han gjorde inte sina lärjungar och apostlar till några läkare. Han sa att jag ska utbilda er till läkare så ni kan hjälpa människor. Det finns så mycket sjukdom och folk behöver bli av med sina sjukdomar. Nej, han gör inte lärjungarna till läkare, utan läkarna fick vara läkare. Men vad gör han då? Jo, han utrustar dem så de kunde bota sjuka. Han utrustar dem ändå. Så att de kunde alltså lägga händerna på sjuka och de upplevde helande. Men de var inga läkare, inga doktorer. Utan det var bara det att de fick denna underbara gåva. Det var ingen som sa att nu kommer doktor Petrus och doktor Johannes och ska gå upp till templet och träffa den lame mannen. Nej, det var tjänare som var skickade från Jesus med utrustning och som kunde vara med dem och låta människor få uppleva detta under i sina liv. Herren vill ge dig nytt hopp och nya möjligheter och nya uppdrag. Den frälsta människans framtidshopp, det är ju hoppet om evigt liv. Det har vi, det hoppet, och det tackar vi Herren för. Var och en som tror på Jesus ska inte förgås utan ha evigt liv. Vi har detta hopp när det gäller vårt liv. Det frälsta människans hopp är att Jesus ska komma tillbaka. Vi hoppas att detta ska ske snart, och det kommer det säkert att göra. Vi har omvänt oss till Gud, står det, för att tjäna den levande och sanne Guden och till att vänta hans son från himlen. Att säga nej till Guds kallelse och Guds nåd om frälsning, det är ödesdigert när människor gör det. Istället borde det vara så att människor i massor skulle söka sig fram till Herren därför att han har denna kärlek till oss människor. Men så är det inte. Det kan vara så att människor kan leva utan det här hoppet hela livet igenom. Så kan det vara. Man bryr sig inte om Gud eller någonting, utan man vill ha det som man har det. Och så kan det bli. Det kan gå under jordelivet. Men sen då? Hur går det då? Ja, men Gud är ju kärleken. Han är ju som ett hav utav kärlek. Ja, visst är han det. Och så tror man sig att det ordnar sig ändå. Men det kommer aldrig att ordna sig ändå. Det vet vi var och en utav oss. Därför måste man söka Herren och ge sitt liv till Herren. Tacka för frälsningens gåva och ta emot den gåvan. Det finns ett hopp för syndare. Men det finns ett hopp för Guds församling. Underbart hopp för Guds församling. Det är inte ute med Guds församling. Det är inte så att Herren håller på att avveckla Guds församling nu. Därför att det är så svåra tider och människor inte vill söka Herren genom våra gudstjänster och vad vi bjuder till. Nej, Guds församling tror jag ska få uppleva en storhetstid som vi kanske aldrig har varit med om. Därför att profetordet säger att i de yttersta dagarna, då ska jag utgjuta av min ande över allt kött. Över allt kött. Det citerade Petrus på pingstdagen. Och det var något som gick i uppfyllelse på pingstdagen. Men jag tror för min del att den profetian har en ännu större betydelse i ändens tid. För inte ska djävulen få triumfera över att fånga människor och i synder och laster och allt elände och låta människor gå under i synden och Gud sitter och tittar på. Jag tror att han ska utgjuta sin ande över allt kött så att alla blir både profeter och profetissor. Alla får vara med om att utföra Herrens underbara verk. Så att människor ska förstå att det finns en Gud i himlen som förmår att hjälpa ur situationer. Därför ser jag hoppfull på det som ligger framför. När Herren ska börja utgjuta sin ande överallt, överallt. Att anden faller och anden verkar och människor blir rustade för att kunna möta det ondas ande. Och då ska Herren göra under och kraftgärningar och mäktiga sådan. Det ska han göra i ändens tid. Men det är inte hopplöst för Guds församling, utan vi har hoppet att Herren ska knyta an till oss än en gång och utföra sitt verk. Du som finns med här nu ikväll och tycker att det är hopplöst för dig, du kämpar med ditt innersta, med dina frågor och det där, dina tvivel, om Herren verkligen har förlåtit dig, om du kan säga att du är Guds barn. Men det underbara är att Guds kärlek är så stor att vi får kallas för Guds barn, vilket vi också är. Och då har Herren stora tankar för dig. Han vill använda dig och han vill bruka dig. Vi är allesammans föremål för den gudomliga planen. Ingen av oss som sitter här ikväll är född av en slump. Herren visste precis vilken dag du skulle göra inträdet i den här världen. Och när han då har bestämt om detta, så visste han också vad han skulle använda det till. Redan i moderlivet utvalde jag dig, säger ju Herren till Jeremia. Och jag gjorde dig till en profet. I moderlivet. Han var en profet. Så när Jeremias mor födde honom, då födde hon en profet som skulle komma och uppträda och få bli till stor välsignelse. Det är så Herren ser på oss alla. Och när Paulus så talar om att han också upplevde detsamma i moderlivet, att han var kallad. Och då fortsätter han i Galaterbrevet och talar om att den kallelsen innebar att då hade Herren redan utsett att jag skulle få möta Jesus och uppenbara Kristus för mig i moderlivet. Vi är allesammans så högt aktade i Guds ögon att han har planer för oss ifrån moderlivet. Ja, kan hända du tänker, jag har svikit Gud och jag har gått min egen väg. Ja, det har du kanske gjort, men du kan ju få ta kontakt med Herren på detta underbara sätt ikväll, så att du kan få komma in i den gudomliga planen. Det kanske är du som ska fyllas med helig ande och kraft. Det kanske är du som Herren ska använda att säga det eller göra det eller vad den är frågan om. För han har så stora tankar att han kan använda oss till pris av var som helst. Bara det att han får rusta oss på det sätt som han vill. Låt oss därför vara öppna, hörrni. Så att Herren rustar oss. Och säga bara, Herre, här är jag. Vill du använda mig, så vill jag stå till ditt förfogande. Vill du rusta mig på ditt sätt, ja då får du göra det. Och hur det nu ska gå till med den rustningen, det vet bara Gud. Men han vill använda dig och använda oss var och en. Och använda sin församling. Herre, vi tackar dig att du har så stora tankar om oss var och en. Och tack att du aldrig har ändrat dig. Du har aldrig sagt nej till någon. Och du kommer aldrig att göra det. Utan din faders famn är öppen för oss. Alltid, Herre. Och du ser på oss som med kärleksfulla ögon. Fastän vi ibland gör våra egna val och gör det som vi inte borde göra. Men du älskar oss ändå och vill möta oss på nytt igen. Herren, du känner oss. Du vet tankarna som far genom huvud och hjärta på oss den här kvällen. Herre, du kan möta på det personliga planet. så det blir nya möjligheter som öppnar sig, Herre, genom att du får komma in i varje människohjärta. Och jag tackar dig för ungdomarna, Herre, som jag lyssnar till ikväll med de gripande sångerna och vittnesbörden. Herre, du har de här stora tankarna för var och en av ungdomarna. Och nu vill du också i fortsättningen, Jesus, leda ungdomarna, Herre, på din underbara väg och rusta dem för de uppgifter som du redan har bestämt att de ska få brukas till och bli använda till, Herre. Låt så ske i Jesu namn. Men Herre, du kan också möta med oss som har kommit upp i åldern och vi tycker att vi redan har utfört allt och vi har inte mer att hämta, inte mer kan vi göra. Tack Herre för att du kan möta en gång till. Tack att du kan möta en gång till, Herre, så att vi får nåd och tjäna dig i Jesu namn.